Tack Jibril för din tjänst. Ja. Roligt att se er. Har ni hälsat på varann? Hälsa gärna på någon framför eller bakom eller bredvid. Vi kan önska varandra frid. Det är underbart att vara i Guds närvaro. Som jag upplevde att vi var nu. Jag vet inte hur du upplevde. Jag upplevde det i alla fall. Och det är så fantastiskt att man varje gång man upplever det kan bli överraskad hur underbar Gud är. Ja, det är så bra. Jag blir så glad varje gång jag upplever Guds närvaro och så. Idag ska jag tala om uppståndelsen från de döda. Och det handlar om en kanske ännu mer påtaglig upplevelse av Guds närvaro. Att vi en dag ska uppstå. Jesus sa så här till Marta när han kom till henne och Lazarus hade dött. Så sa han, den som tror på mig ska leva om man än dör. Och det verkar vara så att vissa saker som Gud har skapat, det har han lagt ner evigheten i. Det kan förstöras, det kan smutsas ner, det kan skändas och förtrampas. Men det verkar som att det alltid finns en fortsättning för det som Gud har skapat. Och man kan börja med att titta på Guds folk Israel. Det är Guds utvalda folk som vi kan läsa om i Gamla testamentet. Och det är så fantastiskt hur Gud föder och han reser upp en nation som han väljer ut för att representera sig. Och han ger det här folket en speciell plats i världshistorien. Tyvärr så vänder sig folket gång på gång bort ifrån Gud. Och man förvånas, hur kunde de göra det? De som har sett Guds mäktiga hand. Men så är det. Och deras sätt att vända sig bort från Gud, det leder då till att de blir förföljda, de blir landsförvisade och de blir förtryckta helt enkelt. Men om du kan din bibel så kan du läsa det att det finns alltid en fortsättning. Hur mycket de än misslyckas, hur mycket det än kör sig, så finns det en fortsättning för Guds folk. Och det är fantastiskt. Och enligt Kolosserbrevet 1:18 och Uppenbarelseboken 1:5 så står det så här att Jesus, han är den förstfödde från de döda. Jesus uppstod, det har ni hört förr. Och det firar vi särskilt på påskdagen då. Vi säger Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Och tror du på det? Tror du att Jesus lever idag? Ja, det gör du. Men det är bra. Då har vi fastslagit det då i alla fall. Och vår tro hänger ju på två saker. Det är att Jesus stod på korset. Men det är en sak till. Jo, att han uppstod från de döda. Paulus han skriver det att om vi bara tror på Jesus i det här livet så är det egentligen inte så mycket nytta med vår tro. Men vår tro den innebär att vi tror att Jesus har uppväckts från döden, att han har besegrat dödens makt och att han är herre över allting. Det är vår tro. Så vår tro den vilar på Jesu död och hans uppståndelse. Inget av dem kan vi vara utan. Så döden är besegrad. Och det visste du, eller? Ja, okej. Okay. Det är bra. Och idag ska jag tala om uppståndelsen från döden. Och idag ska jag ha jag ska trycka på mest om våran uppståndelse. Alltså hur vi ska uppstå från det döda. Och det handlar inte om såna här. Om zombier. Det är ju populärt att göra filmer om det, att det finns halvdöda. Nej, det handlar inte om det. En del kanske frågar sig, ska vi inte koncentrera oss på Guds rike här och nu? Ska man verkligen tala om livet efter detta? Är det viktigt? Ja, en del säger, ja, there's a pie in the sky when you die. Alltså det, man bara tänker på det som ska komma och så bara gläder man sig åt det och låter ingenting annat hända. Men Jesus, han pratade faktiskt om de här sakerna. Och Jesus sa att vi ska lära och undervisa om alla de saker som han har lärt sina lärjungar. Så då kan ju det här vara ganska viktigt också, eller hur? Ska vi se lite på vad Jesus säger om det här med de dödas uppståndelse. Det kommer bli ganska mycket bibelläsning idag, men det är väl bra, eller hur? Och de flesta ska komma här på skärmen. Och Johannes säger så här i kapitel 5 och verserna 25-9. Jag säger i sanningen, det kommer en tid och den är redan här när de döda ska höra Guds sons röst. Och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Sonen, det är alltså Jesus. Han pratar om sig själv här då när han säger sonen. Var inte förvånad över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Det som har gjort gott ska uppstå till liv och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Så fortsätter vi i det sjätte kapitlet av samma bok, verserna 39-40. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig. Det är alltså du och jag som tror på honom. Utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja. Att var en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Och i vers 44. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Och vers 54. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Jesus alltså skärper in det här gång på gång. Att det finns en uppståndelse för dig och mig. Den som tror på honom. Och det är väl goda nyheter, eller hur? Uppståndelsen, den motar bort fruktan. Genom varje generation och varje kultur så sträcker sig ett gissel. Och det är rädslan för döden. En viss rädsla för döden är naturligtvis hälsosam. Och den hindrar oss från att hitta på saker som kanske skulle leda till att vi dör. Är ni med? Som förkortar livet. Och det är ju bra. Det är ju vanlig självbevarelsedrift. Och det är ju bara bra att man inte vågar klättra upp på hur höga stegar som helst. Eller på dumma anordningar. Det gjorde jag en gång. Vi skulle måla vindskivorna hemma på vårt hus. Och så hade vi hantverkare där också samtidigt. Så de reste en ställning, en sån här hakig ställning. Den är gjord av stål och så är det såna här spirer, stålstänger som man hänger på de andra delarna på. Och jag gjorde något väldigt dumt. På den här ställningen så reste jag en stege för att skulle nå upp till vindskivorna då. Det var inte smart. För bäst jag stod där och målade så gled stegen. Och jag kom farande ner i luften. Pia som stod inne i tvättstugan såg mig komma farande uppifrån. Hon sa jag låg som i fosterställning så. I luften. Och så pang ner i backen. Och jag missade de här spirorna med en liten bit så här. Så att det kanske var någon ängel där som såg till att jag inte träffade dem. Men där låg jag marken och chippade efter andan. Och så kom Pia som såg det här, hon blev naturligtvis chockad, så sprang hon ut. Jag hade ju haft färgburken i ena handen och penseln i andra. Och så ligger jag där. Och så säger hon: du har färg i håret! Hon var naturligtvis lite chockad. Ja, så att det är bra att ha en viss självbevarelsedrift. Inte göra för många sådana här vågade saker om man ska leva livet ända ut här på jorden. Det kan vara bra att akta sig för farliga djur eller att man inte vågar köra hur fort som helst. Men många förlamas av sin rädsla för vad som väntar när hjärtat slutar slå. Och enligt Hebreerbrevet 2:15 så lever en del människor som slavar i sin rädsla för döden. Och ett sådant slaveri, det är naturligtvis väldigt dåligt. Och hur är det med dig? Är du rädd för vad som väntar den dag när hjärtat slutar slå? Den dagen som lika säkert som att vi blir födda kommer komma förr eller senare. Men även om du är rädd för det idag så har jag goda nyheter för dig. Det finns en uppståndelse. Den dag vi dör här så är det inte slutet. Jesu uppståndelse, det var en fantastisk triumf. Och det var en revansch för det oerhörda lidande som han fick utstå på korset när han hängdes upp där. Men det som den här uppståndelsen, det är också en, man kan kalla det för föregångshändelse. För vad som ska hända med skaror av människor. Jesus fick gå före och vi ska gå efter. Jesus sa till lärjungarna: följ mig. Och jag tror att det här följ mig, det är ett ord till varenda människa som hör evangeliet. Följ mig, Jesus vill att vi ska följa honom. Och jag tror att de här orden, följ mig, de gäller hela vägen ända fram till uppståndelsen. Jesus har gått före och vi ska följa honom. Vi ska följa honom också i uppståndelsen. Är ni med? Så det faktum att han har stått upp, det borgar för att vi också en dag ska stå upp från döden. Vad tycker du om det? Är det goda nyheter eller? Så uppståndelsen, den tar udden av vår fruktan för döden. Det som kanske har upplevts som en bottenlös avgrund, det blir något mycket ljusare. Har du hört berättelser om kristna som har levt i slutet av sina liv och fått på något sätt blicka in i det som kommer sen? Har du någon sån berättelse? Om någon nära anhörig kanske? Min morfar som trodde på Jesus, han hade en sån upplevelse. Han låg, kan man säga, för döden. Och så upplevde han att han fick möta Jesus. Liksom så där, på ett starkare sätt än vanligt. Och så fick han beröras av hans närvaro. Och han blev så betagen av detta. Så han frågade: Jesus, får jag komma till dig nu? Är det dags för mig nu? Ja, sa Jesus, det är inte riktigt dags. Får vänta lite. Och så gick det några dagar, några veckor och så. Och så på juldagen en vinter så fick han flytta. Då var han framme liksom. Och han var inte rädd. Han visste att det som väntade, det var något bättre. Så därför, löftet om uppståndelse, det motar bort fruktan för döden. Uppståndelsen, det ger också tröst i sorgen. Vi läser i första Thessalonikerbrevet kapitel 4, verserna 13-18. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram det insomnade tillsammans med honom. Vi säger detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar vid Herrens ankomst ska inte alls komma före det insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta varandra med dessa ord. Vi tror på ett återseende av de våra kära, nära och släktingar som har gått före och som nu är döda. Och det är väl inte så dumt. Man saknar dem när man inte har dem bland oss längre. Visst, saknaden kan vara stor. Men talet om uppståndelsen, det ger hoppet om att vi ska ses igen. Ni vet vilka som har gått före som vi har fått begrava här i församlingen. Tänk att få möta Viola och David Wåhleman igen. Rakel och Bertil Nygren och alla andra som vi känner och håller av eller hållit av. Och en dag får vi göra det. Och det är inte sentimentalitet, det är en realitet. Det är inte bara lite plåster på såren, utan det är en sanning som förtjänar att upprepas så den riktigt får rot i våra hjärtan. Så vi behöver inte sörja på samma sätt som det som inte har den här tron. Saknaden kan vara svår, men skilsmässan den är inte definitiv. Uppståndelsen den ger oss nya kroppar. Nu kommer ett långt bibelavsnitt, men vi läser igenom det. Det står i Första Korinthierbrevet 15 så här. Nu kanske någon frågar, hur uppstår de döda? Vad har de för kropp när de kommer? Du oförståndige, det du sår får inte liv om det inte dör. Och det du sår har inte den form det ska få, utan är ett naket korn, kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger det den form som han har bestämt, och åt varje frö dess egen form. Alla kroppar är inte av samma slag. Det är skillnad mellan människors, boskapsdjurs, fåglars och fiskars kroppar. Det finns både himmelska kroppar och jordiska kroppar, men de himmelska kropparnas glans är av ett annat slag och de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Ett slag och ett annat slag, förlåt. Solen har sin glans, månen en glans, stjärnorna en annan och stjärnorna skiljer sig från stjärna i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Så står det skrivet, den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande varelse. Men det första var inte det andliga utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden, av jord. Den andra människan kom från himlen. Så som den jordiska människan var, så är också det jordiska. Och så som den himmelska människan är, så är också det himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Men det säger jag, bröder, kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga, mina bröder, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda inte är förgäves. Så det var några ord om uppståndelsen. Ni vet hur det var med Jesus efter uppståndelsen. Lärjungarna hade samlats. De hade fortfarande inte förstått Jesu undervisning om att jag kommer uppstå efter 3 dagar. Så de var rädda, så de hade låst dörrarna om sig. Och rätt som det är så står Jesus där. Trots att det inte fysiskt sett skulle kunna gå och komma in, så kom han in i alla fall. Och det här hände flera gånger. Och vid något tillfälle när Jesus är med några lärjungar så försvinner han helt plötsligt. Va? Borta. Så. Och det har hänt någonting med Jesu kropp efter han har uppstått. Och det är att han har fått den himmelska kroppen, uppståndelsekroppen. Och den är annorlunda, och då gäller andra lagar än för våra kroppar. Mina döttrar brukar ibland fråga mig, de brukar göra någon liten rörelse så här. Så här: pappa, visst är det här coolt? Så, och så gör de lite så här rörelse. Ja, och ibland tycker jag, ja, det är coolt. Och vad betyder coolt då? Det betyder ungefär något som man blir fascinerad av, som man beundrar, som man nästan gärna skulle vilja göra själv. Det är coolt. Är ni med? Så att ibland så tycker jag det de gör, åh, det var coolt. Men tänk att göra som Jesus, bara gå genom stängda dörrar och rätt som det var bara försvinna. Finns det någonting som är coolt så är det ju det, eller hur? Det är coolt på riktigt alltså. Ibland kan jag känna då, fast jag inte är så gammal, jag fyller 49 år, då är jag väl i medelåldern. Troligen har jag levt mer än halva livet i alla fall. Jag tror kanske inte att jag blir 100, men ja, jag vet inte. Men hur som helst, jag känner ibland att kroppen inte är som den har varit. Ibland så gör det ont lite här och där. Jag såg en man som här om veckan som är kanske 10 år äldre än jag. Han skulle klättra. Han över så här, han fick hjälpa till så för att komma över då. Och så kan det bli. Kroppen den liksom den slits och blir inte riktigt som förr. Och ju äldre man blir desto mer begränsar kroppen oss. Så är det. Det är inget konstigt. Vi vet alla att det är så. Men en dag så kommer det inte vara så längre. Uppståndelsekroppen, den är inte begränsad. Och den dag vi får uppleva uppståndelsen, då kommer vi kunna hoppa och snurra som barn igen. Och den dagen så kommer inte kroppen att vara en begränsning för oss. Utan då kommer det vara en tillgång. Vi kommer att göra så många coola saker, så kan inte tänka det. Okej. Uppståndelsen, den ger oss mod och kraft här och nu. Uppståndelsen, den får oss att våga göra fler saker och mer saker. När vi vet att det finns en uppståndelse, då kan vi våga det där som vi kanske annars inte vågar göra. För vi är så rädda att det inte ska funka. Och vi är livrädda för en del saker och vi tror att vi ska dö om vi gör de sakerna. Men om vi, om vi tänker på att vi en dag ska uppstå, så kanske, ja men det gör ju ingenting för jag ska ju ändå en dag uppstå. Jag vet tillfällen när jag har stått inför utmaningar just när det handlar om att våga göra saker för Gud. Jag har mött någon människa som varit sjuk och liksom känt i mitt hjärta, jag borde nog be för den människan. Men jag har inte vågat. Jag har känt det på tåget någon gång ibland. Jag har sett liksom den här rösten här inne som hjärtat klappar och man tänker, ja det skulle jag göra. Men jag har inte vågat, jag har inte haft modet. Men tänk om jag hade fått sett att en dag så ska jag uppstå. Och det kommer ordna sig i alla fall. Hur jag än strular till det så kommer jag en dag få uppstå. Det, alltså, det gör ju ingenting. Eller hur? Tänk om vi kunde se då det här. Att även om det skulle bli tokfel så är det ändå inte slutet. Man kan likna det vid ungefär som på bilden här vid klippklättring. Är det någon som har provat det någon gång? Du har provat?
Neråt,
ja. Det var väldigt hemskt, ja. Ja, jag har provat en gång. Och det är ganska fascinerande. Man har på sig speciella skor. Det är mer som mockasiner. Det är jättemjukt gummi runt om. Så att liksom det ska kunna ge jättebra grepp in i klippan. Och så kan man ha speciell talk på fingertopparna då. Och så får man liksom, man får ligga som en spindel ungefär mot klippan. Och så får man så här jobba sig uppåt. Det är väldigt fascinerande. Men det viktigaste man har det är ju de här repen då. Och så selen som repen går igenom. Och så har man kilar med ringar i som man knackar in i sprickor då. Som repen går igenom. Och så kan man klättra. Och det kan vara otäckt. Och man vill inte ramla. Men om man ramlar så ramlar man inte så långt. För repet finns där och sträcks upp och så räddas man. Så man slår aldrig ner i backen. Och man kan likna uppståndelse vid det. Uppståndelsen, det är vårat rep, det är våran förankring. Om det än bär hän, om det än går åt skogen så faller vi inte och går under. Jag tror inte att någon av oss kommer dö om vi vågar saker för Jesus. Faktiskt inte. Ibland kanske vi tror det. Jag minns första gången jag stod framför folk i en kyrka så här. Jag har kanske berättat det några gånger. Men vi hade något som kallades korsstafetten i den kyrka där jag växte upp i. Och det var ett litet träkors så här som gick emellan medlemmarna. Och fick man det korset, det betyder att man skulle säga någonting nästa söndag i gudstjänsten. Lite ett vittnesbörd eller säga någonting gott om Jesus. Det var bara att det var inte alla som var så talträngda. Utan den som hade korset, folk gick ju omvägar om den för att slippa få det här korset då. För man var nervös att gå upp och ställa sig och säga någonting. Men en vacker dag så fick jag det korset i min näve så. Det fanns liksom ingen stans att gå. Hopp, tänkte jag. Då var det min tur. Åh, vad nervös jag var. Jag trodde jag skulle dö faktiskt. Det var när jag lämnade där jag satt och så gick fram och tänkte, åh, nu är det som att gå till min egen avrättning. Så kände jag det. Men jag dog inte. Det gick bra. Men vi kan känna oss så. Men om vi tänker på det som finns framför så kanske vi får mod att våga lite mer. Vi får tänka att ja, vad gör det om det blir lite tokigt? Det kommer bli rätt i slutändan i alla fall. Så rädsla för vad människor ska tycka och tänka, den kan vara förlamande, men det är inte den som ska styra våra liv. Inte rädslan för vad som kan gå fel, utan det är vad Jesus har sagt, det är det som ska styra våra liv. I Hebreerbrevet 12:2 står det: och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädjen som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Jesus, han visste i förväg vad som skulle hända honom. Hans död på korset, det kom inte som en överraskning. Han vet varför han kom till jorden och att han var tvungen att göra det här. Ja, tvungen och tvungen var han inte. Han fick valet, men han visste att det här är det människans räddning beror på. Om inte jag gör det så kommer människan för evigt att vara förlorade. Så han visste att när han kom att han hade ett uppdrag och det var att bära våra synder. Och det var därför när han led så svårt i Getsemane, ni vet han låg där och bad och han, det står att han blev full av ångest och han till och med svettades blod. Så mycket led han inför själva fysiska lidandet innan han blev uppspikad. Han visste innan vad som skulle hända med honom. Men han visste också vad som skulle bli resultatet av det han skulle gå igenom. Han visste att när jag nu har lidit efter det, när jag har uppstått, så kommer det här bli frälsning för miljoner människor. Miljoner människor kommer att slippa gå under för att jag gör det här. Han visste att han skulle besegra döden. Han visste att han skulle uppstå som segrare. Det gjorde han redan i Getsemane. Han visste därför att han var tvungen att gå hela vägen. Och det var därför som han kunde säga, efter att han hade sagt, Gud, ta det här ifrån mig. Jag orkar inte. Men sen sa han, Herre, inte som jag vill utan som du vill. Det var därför han kunde säga så, för han visste vad som låg framför. Och det var därför han inte gjorde något motstånd när han blev arresterad. Och det var därför han inte svarade när han blev anklagad och hånad. Och det var därför han inte försökte slita sig och springa därifrån när han blev pryglad. Och det var därför som han inte kallade på en legion änglar som kunde ta ner honom där han hängde på korset. För det kunde han. Han kunde ha gjort det och så här så hade det varit över. Men han visste att jag måste gå hela vägen. Bara då så kan frälsningen komma till människorna. Och det var därför han kunde säga, far förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Och Jesus, han är ju vår förebild. Han är den vi följer. Om han kunde se vidare bortom det som var svårt, det som väntade, så kan vi också göra det. Vi kommer nog aldrig att spikas upp på ett kors. Och vi kommer aldrig att gå igenom det lidande som Jesus har gått igenom. Vi kommer att få möta lidande och det har vi gjort många av oss, men aldrig så mycket som Jesus upplevt. Men mitt i vad vi går igenom, mitt de jobbiga sakerna och de utmaningar vi står i, så kan vi få se fram emot den dag vi ska uppstå. Och jag tror inte, som jag sa tidigare, att det är eskapism, utan jag tror det är realism. Det är att vara realistisk. Att se fram emot den dag då vi ska uppstå. Och när vi tror kan se att vi ska uppstå, då får vi mod, då får vi kraft att gå vidare. Då får vi kraft att våga längre. I Hebreerbrevet talas det om att hoppet som vi har framför oss, det är som ett själens ankare. Det här ankaret, det sitter i himlen i det allra heligaste. Och där är vi förtöjda. Ett ankare, vet ni, det har båtar för att de inte ska driva omkring på havet och kastas hit och dit. Utan det är för att de ska vara stilla på den plats där de är ämnade att vara. Och det här ankaret, det har du och jag. Uppståndelsen, det är som en ankar och en tross in i det eviga som vi kan hålla fast i. Världen behöver lärjungar som vågar stå upp för Jesus. Och jag tror att du vill vara en av dem. Och det vill jag också. Ska vi våga berätta lite mer om Jesus kanske? Finns det utrymme för att kanske göra lite mer? Finns det utrymme för att fråga människor, ska vi be för dig? Finns det något som vi kan be för dig om? Ska vi låta vår tro vara det som mest formar vårt liv i vardagen? Istället för rädsla och fruktan. Uppståndelsen, ditt hopp. Den som tror på mig ska leva om han än dör, sa Jesus. Har du en tro på Jesus, då gäller löftet och uppståndelse dig också. Om du inte har en egen tro eller inte riktigt vet vad du ska tro, så finns det ett erbjudande att tro, att ta emot det som Jesus har gjort. Allt det här med Jesus, det finns för dig också. Han har dött och uppstått för att du ska ha ett evigt liv. Och ett nytt äventyr kan börja idag. Till sist, uppståndelsen. Det finns här idag och nu. Och Amos han skriver så här. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda. Mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag ska bygga upp den som i forna dagar. Och jag tror att Gud vill väcka liv i det som har blivit kvävt. Och jag tänker på gåvor och tjänster. Det som kanske du har tjänat i men av någon anledning inte gör längre. Jag vet att Gud vill uppväcka det. Låta det uppstå. Gud vill mura igen sprickorna. Och resa upp det som är nerrivet. Gud ångrar nämligen inte sin kallelse. Aldrig någonsin. Så om Gud någon gång har gett en gåva, en längtan, en eld, så kan den få nytt liv. Vi kanske säger ungefär som den lame mannen som låg vid Betesda-dammen och sa när Jesus kom till honom. Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. För han väntade på att en ängel skulle komma ner och röra upp vattnet och den första som kom dit skulle bli helad. Och när jag försöker ta mig dit själv som mannen så hinner någon annan före mig. Eller vi kanske säger som kvinnan i Sykar som Jesus just har erbjudit det levande vattnet. Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. Så ibland tänker vi att Gud han måste vandra genom hela våra omständigheter för att vi ska bli upprättade. Att han måste göra det och det och det och det för att Gud ska kunna använda oss igen. Men vad gör Jesus? Han kliver rakt över de här hindren eller de betänkligheter som vi har. Och så möter han oss direkt. Herren behöver inte uppfylla de villkor som vi har satt upp. Utan han går rakt in i vår situation och så berör han oss. Sån är Jesus. Och det tror jag att om du har det behovet så kan Jesus göra det idag. Han börjar med oss och sen hjälper han till med det som är runt omkring. Men först reser han upp oss till ett nytt liv. Ska vi be? Herre, jag tackar dig för uppståndelsen. Jag tackar dig för att du har gått före. Tack att det finns en uppståndelse, Herre. Tack att vi får ta del i den. Tack att det är ett hopp för oss. Tack att du ger oss mod. Tack att du motar bort fruktan ifrån våra liv, Herre. Tack att du gör allt det här som vi längtar efter, Herre. Herren bara ber att du ska verka i våra liv, Herre. och upprätta oss och för oss vidare. I Jesu namn. Vi ska sjunga någon eller ett par sånger och vara inför Gud. Och precis som vi brukar så är det ett tillfälle att få förbön här framme. Du får gärna ta detta tillfälle. Jag kommer vara där och jag tror att Annika Urban är tjänstvillig också. Så är det något av det här som har talat till dig så får du gärna ta emot förbön. Det är jättebra. Det är underbart att få ha den här förmånen att få förbön. Och jag har upplevt många gånger hur bara Gud möter mig. Så ta det tillfället.